Jag heter Karl, för er som inte har sett mig förut. Jag är församlingens häktespastor. Och det innebär att jag ofta är på häktet och har enskilda samtal. Så predikar får jag inte göra så ofta. Men förra veckan så hörde Robert av sig och undrade om jag ville predika idag. Och det tycker jag känns jätteroligt. Och predika på en gospelgudstjänst. Och jag får se om, om ni reagerar lika bra. Ja, det är inte mig ni ska applådera, utan det är ju Gud ni ska applådera om jag säger någonting som är bra. Halleluja, det betyder ju det. Halleluja betyder prisa Gud, eller Gud är bäst, helt enkelt. Ja, just det. Innan jag läser bibeltexten så ska jag göra reklam här. Vi har en ledig tjänst ute som lärjunge, snedstreck diverse arbetare. Och det tillträder snarast. Vill ni veta mer om den tjänsten så kan ni gå in på hemsidan som står där, www.bibeln.se. Och så finns det ett sökfält där. Om ni skriver in JOH3:16, då hittar ni alla kontaktuppgifter ni behöver. Ja, då ska jag läsa bibeltexten ur Matteus evangeliet kapitel 20, vers 1 och framåt. Ty himmelriket är likt en husbonde som gick ut tidigt på morgonen för att leja arbetare till sin vingård. Och när han hade kommit överens med arbetarna om en dagslön på en denar, sände han dem till sin vingård. Sedan gick han ut vid tredje timmen och såg några andra stå sysslolösa på torget. Och sa till dem: gå också ni till min vingård, så ska jag ge er vad som är skäligt. Och de gick. Åter gick han ut vid sjätte och nionde timmen och gjorde på samma sätt. Också vid den elfte timmen gick han ut och fann några andra så sysslolösa och sa till dem: varför står ni här sysslolösa hela dagen? De sa till honom: därför att ingen har lejt oss. Då sa han till dem: gå också ni till min vingård, så ska jag ge er vad som är skäligt. När aftonen kom sa vingårdsherren till sin förvaltare: kalla fram arbetarna och ge dem deras lön. Börja med de sista och sluta med de första. Och när de som kom vid elfte timmen kom fram fick de var sin denar. Men när de första kom menar de att de skulle få mer, men också de fick var sin denar. När de fick den klagade de och sa till husägaren: dessa sista har arbetat i en timme och du har jämställt dem med oss som har burit dagens tunga slit och hetta. Då svarade han dem, en av dem, och sa: min vän, jag gör dig ingen orätt. Kom du inte överens med mig om en denar? Ta det som tillhör dig och gå din väg. Men jag vill ge denne siste lika mycket som jag ger dig. Eller får jag inte göra vad jag vill med det som är mitt? Ser du därför med ont öga på att jag är god? Alltså ska de sista bli de första och de första bli de sista. Arbetarna fick alltså samma lön i slutet av dagen, oavsett om de hade arbetat i en timme eller om de hade arbetat hela dagen. Och det är ju rätt orättvist. Ibland, om man har hört en bibeltext för många gånger, om man nu kan höra Bibeln för många gånger, det vet jag inte. Men om man har hört en bibeltext många gånger, då kan det bli så att man slutar reagera. Jesus vill att vi ska reagera, men vad orättvist. Får de där som kom sist lika mycket som de som kom först? Ska det vara så? Jag har faktiskt erfarenhet av det här ur mitt eget liv. Inte jag personligen just, men jag jobbade med skogsplantering en gång i tiden. Och då var det i slutet av dagen så var det ett hygge där det skulle kompletteras. Och han som hade företaget fick ganska bra betalt för det. Så det skulle bara ut planta där. Så han sa: hur mycket vill ni ha för att plantera där? Normalt fick vi 40 öre per planta. Då var det en som sa: ja, men jag gör det för 50 öre. Och så var det en annan som sa: ja, jag gör det för en krona per planta. Och så började de plantera, och sen var det en som kom: nej, men du, jag gör det för 3 kronor. Okej, du får 3 kronor per planta. Och sen den här som hade fått 50 öre per planta då, han blev ju kanske lite besviken. Men han som hade företaget, han sa: ja, men har du inte läst den här liknelsen om vingårdsägaren och arbetarna? Jo, det är klart. Och så liksom accepterade han det, för att han har ju läst den här bibeltexten. Men plantföretagsägaren, han skojade ju bara. Alla fick 3 kronor plantan. Den här bibeltexten handlar däremot inte om lönesättning, utan den handlar om himmelriket. Jesus, han vill förklara vad han egentligen menar. Det står i slutet på kapitel innan också: många som är de första ska bli de sista, och många som är de sista ska bli de första. Vad menar han egentligen med det? Och så tar han den här liknelsen. Och den visar oss då några saker. Och det är att, för det första, husbonden, som jag tänker mig är Gud i den här liknelsen, söker alltid folk. Några av oss får han tag på i början av dagen, tidigt i livet. Några av oss får Gud tag på senare. Men Gud söker alltid folk. Gud söker alltid dig ända till slutet av ditt liv. Och därför så ligger den här annonsen här bakom om ledig tjänst. Och om du söker den här tjänsten som lärjunge snedstreck diversarbetare, då kommer du aldrig mötas av beskedet: tyvärr, alla tjänster är tillsatta. Det finns alltid plats för fler i Guds rike. Gud, han går ut igen och igen och igen och söker folk. Och Gud söker folk då till sitt rike. Och vad är då himmelriket? Vad är Guds rike? Jo, det står i Romarbrevet kapitel 14, vers 17. Guds rike är rättfärdighet och glädje och frid i den helige ande. Det är Guds rike. Guds rike, kan man säga, det är den plats där Gud regerar. Och där Gud regerar, där är det rättfärdighet, glädje och frid. Eller som, amen. Eller som det står i Jeremia som läses här i början, att Gud verkar med kärlek, rätt och rättfärdighet. Det är Guds rike. Det är så Gud regerar. Och behövs det arbetare för att sprida ut det riket? Ja, det behövs. Och Gud söker fler. Och det är intressant, tycker jag, att Guds rike, det är ju ändå på något vis en politisk term. Ungefär som Svea rike, Guds rike. Då kan man ju tänka, och ibland säger vi också så, att vi ska breda ut Guds rike, ungefär som att vi är en armé som erövrar. Men Jesus, han använde väldigt lite av armébilder för att beskriva Guds rike. Han använde väldigt mycket mer jordbruk som här. Och att vi ska gå ut och så Guds rike. Och att vi ska, det är som en surdeg, man knådar in det och sen så blir hela degen syrad. Det är någonting som växer. Och Guds rike ska sås ut, och det behövs fler som är med och gör det. Det andra vi kan lära oss av den här liknelsen, det är ju att lönen är orättvis. För alla får syndernas förlåtelse och evigt liv tillsammans med Gud. Amen. Så här står det i Romarbrevet: alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud, och utan att ha förtjänat det blir de rättfärdiga av hans nåd genom den förlossning som är i Kristus Jesus. Det är alltså samma för alla, oavsett när du kommer in på banan. Lönen du får, som snarare är en gåva, är syndernas förlåtelse och gemenskap med Gud. Och då kan man liksom tänka då, jag som har varit kristen jättelänge, kan man tänka: borde inte jag få någonting mer? Ja, om jag har kämpat hela livet för Guds rike, borde inte jag få något liksom extra plus om de här som kommer in på slutet också får evigt liv och gemenskap med Gud? Och det händer att man tänker så. Det finns rörelser i kristendomens utkant som gärna tänker så, att liksom efter det här livet så ska det komma något extra plus för de som är riktigt bra. Men det är inte vad Jesus lär ut. Och det är inte vad Bibeln lär ut. Utan det är att det är samma lön till alla. Och om man tänker sig att det ska komma något extra plus, då tror jag inte man riktigt har förstått vad gemenskap med Gud är. Det finns liksom ingenting som kan bräcka evigt liv i gemenskap med Gud. Gud är kärleken. Gud är den oskapade som vi skapade varelser får ha gemenskap med. Gud är den evige. Gud är liksom, det går inte att komma till något bättre eller någon bättre än att komma till Gud. Och i Uppenbarelseboken, sista boken i Bibeln, där liksom tecknas framtidsvisionen. Vad är det som ska möta oss i evigheten? Och själva finalen, det är att Gud själv ska vara hos dem och de ska vara hans folk. Amen. Halleluja. Det tredje vi kan lära oss av den här liknelsen, det är att alla blir kallade och alla blir sända av nåd. Först så blir vi människor när Gud vill ha gemenskap med oss. Vi blir kallade till honom som lärjungar. Vi blir kallade till att leva i gemenskap med Gud. Leva nära Gud. Lära känna Gud. Upptäcka vem Gud är. Jesus lär oss att kalla Gud för far. För pappa. Och vi är kallade att bli det Jesus är till sin natur. Han är Guds son till sin natur. Det blir vi av nåd. Och det Gud mest av allt vill är att vi ska lära känna hans kärlek. Hans faders kärlek till oss. Och sen blir vi sända. Och det är också av nåd. Sända ut att arbeta. Och här på annonsen så står det diverse arbetare. För om man läser i Nya Testamentet, om man kollar på alla er som är här, så är vi ju rätt olika. Och Gud vill använda oss på väldigt olika sätt. I första Korintherbrevet kapitel 12-14, där har vi en lång radda med grejer. Olika sätt som Gud använder oss. Och det finns mer. Gud använder oss var och en. Han lägger ner sina gåvor i oss och använder oss. Inte exakt på samma sätt. Alla sitter inte bakom trummorna och spelar. Men det är fantastiskt att det finns en som gör det. Halleluja. Precis. Alla har inte samma gåvor och alla fungerar inte på samma sätt. Men Gud använder oss var och en när vi är villiga att tjäna honom. Och han gör det av nåd. Och nåd, det är ett ganska centralt begrepp i kristen tro. Och det är ett väldigt centralt begrepp i Bibeln. Det grekiska ordet för nåd, charis, jag vet inte om jag uttalar det rätt, men något åt det hållet. Det grekiska ordet charis, det översätter vi till nåd. Men inte bara till nåd, utan det är ett väldigt rikt ord som betyder mycket. Och det här hittar jag på kyrkotexter.se. Och det var så bra så det tänkte jag sno. För här finns det listat då hur ordet nåd används på 5 olika sätt. Nåd är Guds välbehag till en person. Det används om Jesus. Det står att Jesus växte till i vishet, i ålder och välbehag inför Gud. Charis. Det används också om Jesus ljuvliga ord. När det står så här: alla prisade honom och häpnade över de ljuvliga ord som gick ut ur hans mun. Jesus ord är nåd. Jesus undervisning är nåd. Det används också om en gåva. Alltså en rent fysisk gåva. När de skulle samla in pengar till, när det var hungersnöd i Jerusalem, så samlade de andra församlingarna in pengar för att hjälpa dem. Ordet för gåva i första Korintherbrevet är charis, nåd. Det används också om kraft. När Gud ger oss kraft. Paulus han skriver så här. Men genom Guds nåd, karis, är jag vad jag är. Och hans nåd mot mig har inte varit förspild. Jag har arbetat mer än någon av de andra apostlarna. Fast inte jag själv, utan Guds nåd som har varit med mig. Det är inte jag som har arbetat, det är Guds nåd. Kraften kom inte från mig, den kom från Gud som en gåva. Och sen används det om frälsningen. Ty av nåd är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det. Så nåd är att utan att vi har förtjänat det så ser Gud med välbehag på oss och älskar oss. Och nåd är att Gud talar ljuvliga ord till oss. Och nåd är att trots att vi inte förtjänar det så ger han sina gåvor till oss. Och trots att vi inte förtjänar det så ger han sin kraft till oss. Och trots att vi inte förtjänar det så frälser han oss. Det är vad nåd är för någonting. Så det är både nåd att du är kallad till gemenskap med Gud och det är nåd att du är sänd att arbeta, tjäna. För Guds rike ska sås ut. Rättfärdighet, glädje och frid och fred. Och skörden, den ska hämtas in. Fler människor som vill tro på Jesus, som vill vara hans lärjungar. Det är vad Guds nåd handlar om. Vi ber tillsammans. Tack Herre Jesus för att du har frälst oss av nåd. För att vi får vara dina. Jag ber Herre att vi ska få lära känna Guds kärlek. Förstå hur mycket du älskar oss Herre. Jag ber att vi ska få lära oss att höra din röst i våra liv. Höra när du kallar på oss. Och jag tackar dig också för att du vill sända oss ut och arbeta med de gåvor som du ger oss. Tack Herre för nåden att få tjäna dig. Få vara använd av dig. I Jesu namn. Amen.